Det här är podcasten Skolsverige. Det vet du för du har tryckt på play jämte Skolsverige. Och den här podcasten kan du trycka på play på i iTunes, i Acast eller på skolsverige.com. Det är så det fungerar. I den här veckans avsnitt så pratar vi om det här med att läsa. Det är liksom en grej. Att läsa. Det har blivit en diskussion. Och det finns naturligtvis mycket att veta om det och ta reda på om det. Så det ska vi göra. Och så ska vi prata lite grann om Sommar i P1, det fantastiska programmet, och en del annat. Så nu rullar vi vignetten. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Ganska bra.
Ja, ganska bra.
Inte min bästa, men inte heller den sämsta.
Nej.
Det är där vi har att sikta på den gången med våra avsnitt. 62 avsnitt in så är vi faktiskt där. Inte den bästa, men inte den sämsta.
Ja, fast vi ska ju alltid vara bäst.
Ja.
Ja.
Såg du på Twitter att vi tydligen är en podcast att lyssna på om man är intresserad av globala politiska skolfrågor?
Är det sant?
Du har inte sett den tweeten. Du brukar vara väldigt snabb på det. Det var någon som twittrade och sa, gillar du globala politiska, skolpolitiska frågor? Lyssna på Skolsverige. Jag undrar lite vad de har hittat. Cool. De måste ha hittat intervjun med Lucy Curian.
Ja.
Som är hon som har rest runt i världen och kollat på skolsystem. Det är ju ett unikt avsnitt på det sättet, för att vi brukar inte alltid prata om det.
Nej, men även Pedro.
Pedro, det brukar det. Så är det. Vi har faktiskt några sådana intervjuer på gång. Ja. Eller bakom oss. Och vi har också några coola intervjuer på gång att släppa.
Ja.
Det har vi med några av de coolaste i Sverige då, på det här området. Men ändå, det är ett senare problem för en annan vecka. När jag har kommit dit på min att göra-lista och du har kommit dit på din att göra-lista. Just nu sitter vi här igen och vi spelar in vår podcast, den vanliga podcasten.
Ja, det gör vi. Och det är ju väldigt enkelt så hur den fungerar. Det fungerar så att det är först korta nyheter, spaningar, grejs i mojs.
Kan vi inte döpa om det till spaningar en gång för alla?
Jo, korta spaningar. Två, är det ett veckans tema som idag är läsning.
Mm.
Och tre, så är det en elevkrönika.
Det är så vi jobbar. Det är så vi rullar.
I 62 avsnitt har vi jobbat så. Vi tänker göra det en liten stund till i alla fall. För vi tycker att det är bra.
Du, vi ska köra igång med den här grejen och vi ska prata spaningar. Istället för att bara plocka och lösa saker så tänker vi så här, Sommar i P1. Har du någon gång gått in på SR-appen under sommaren och klickat på sig mest populära?
Mm.
Det är ju bara avsnitt från Sommar i P1. De äger ju sönder alla andra kanaler och alla andra produktioner.
Mm.
Jag fattar inte varför de sänder andra program på radio under sommaren. För det verkar inte vara någonting som någon folk lyssnar på något annat.
Nej, men det finns ju liksom någon poäng i det här berättandets kultur, tänker jag.
Eller hur? Och det långsamma radion. Liksom. Att i 90 minuter får göra vad du vill. Visserligen kritiker mot Sommar i P1 har väl liksom varit att så här, det har blivit lite mindre och mindre så. Men det är fortfarande ett format där du får prata färdigt lite grann.
Ja, för samtidigt så tänker jag ju att förr i världen så var det ju 2 timmar långt.
Mm.
Och så sändes det live.
Ja, och det var också långsammare på riktigt. Nu är det lite så här snettigare. Ja. Man måste ha med mer musik och måste så. Men du, för att klargöra landet lite här.
Mm.
När vi satt oss nu och pratade om det här, så var jag så här, nej, årets sommarpratare. Det var inte så jäkla fett. Och du var lite så här, nej. Och så har vi gått igenom den här listan och visat sig att det är flera som jag har missat, som du har hört.
Ja.
Så jag tänker att du får leda den här diskussionen, för det är du som har bakgrunds.
Nej, men jag har inte lyssnat på så där jättemånga egentligen. Men jag, alltså så här, först och främst, om man, så hörde jag en häromdagen, om vi tar dem åt det hållet istället, den jag lyssnade på senast, så är det ju den stora akademiledamoten Claes Östergren.
Sitter han i Svenska Akademin?
Jajamän,
okay.
Det gör han. Han har en stol. Han sitter där och bara att lyssna på den språkglädjen som han förmedlar och den berättarglädjen. Han berättar väldigt lite. Han använder ordet jag ofantligt sällan. Han berättar liksom historier som han har hört, han berättar anekdoter, han berättar saker han har läst, han berättar saker som han kan, saker som han har iakttagit. Det är liksom, och så krispar språket så att du vet, det finns fullt av alliterationer och stilfigurer och liksom han är verkligen den författare som man vill höra på.
Sen han visar att han är en person från Svenska Akademin på ett bra sätt.
Ja, på ett bra sätt, och dessutom så är han ju gudomlig att lyssna på för att han läser så bra.
Mm.
Ur sitt väldigt väl formulerade manus.
Det där är ju fantastiskt. Jag lyssnade på ett av de avsnitten som jag lyssnade på den här sommaren var han som skrev Zlatan-boken, vet han? Lagerkrans, David Lagerkrans. Han har ju, om man bara lyssnar på rösten, fy satan vad tråkigt att lyssna på honom. Det är svårt att ta sig igenom det. Sen när man lyssnar på historierna så är det helt fantastiskt. Hur hans farsa som var någon sorts chef på DN liksom fick hem morgondagens tidning med chaufför för att liksom få den godkänd. För godkända läsare bara, det ser bra ut. Och så skickar han tillbaka det. För de är liksom så här, elit överklass. Jätteintressanta historier. Går inte att lyssna på riktigt hans röst.
Nej.
Hörde du det programmet?
Jag har inte hört honom, men för att jag har hört honom så mycket innan. Olof Lagerkrans, Marika Lagerkrans är ju systern. Jag har läst mycket och hört mycket om dem innan, så jag bara liksom tänkte att jag har nog hört det. Men det kanske jag ska göra då.
Jag gör det, om inte annat för att...
Men, bara för därför?
Jag gjorde misstag att lyssna på avsnittet när jag var på gymmet. Och han var liksom inte så här gympepp på det sättet som jag kanske skulle ha behövt.
Jag vet inte.
Är det någon annan du har hört det som var så att det här är coolt?
Det här är coolt. En sak som jag tänker alla måste lyssna på. Och framförallt om vi jobbar i skolan och värdegrund så är det Angelica Ström. Angelica Ström är specialpedagog. Det är liksom sommarens viktigaste sommarprat. För hon är specialpedagog och det är ju liksom intressant av den anledningen. Men sen är hon faktiskt Katarina Taikons dotter.
Ja, just det.
Och hon berättar om hur det är att vara liksom rom i andra generation egentligen. För att hon är ju rom, hon har ju en romsk mamma och romska rötter. Och hur hon hela tiden har försökt att dölja det. För skammen har varit så stor.
Ja, just det. Precis.
Och i många år, hon var över 60 år innan hon egentligen kände att hon var stolt över sin mamma på något sätt. Alltså det är väldigt, väldigt fint. Det är ett väldigt liksom viktigt sommarprat, tänker jag.
Det kan jag tänka mig. Man får till sig mycket av liksom vårt gemensamma arv som man någonstans gärna blundar för, om någon orsak.
Men en annan som också är ur skolans värld och som kan röra till det lite om man tänker utifrån ett skolperspektiv som faktiskt är intressant och som bråkar med mig som religionslärare väldigt mycket, som har läst mycket om stigma och stigmatiseringar och så, är ju Sara Mohammad som är kurd och som har flytt till en hederskultur, och det är därför hon är i Sverige. Hon har flytt från sin familj som utsatte henne för hedersvåld helt enkelt. Och kom till det mest jämställda landet i världen och kände liksom att, men sätt ner foten då för fan i Sverige. Varför säger ni att det är okej med slöja, och varför säger ni att det är okej med och så vidare?
Hon känner liksom att det förföljer henne hit på något sätt.
Ja, och hon tycker liksom att det är ju skit. Det är inte kvinnlig frigörelse. Och det är väldigt svårt att säga emot henne, för att det är ju hennes liksom upplevelse.
Och samtidigt blir man lite rubbad i en så här ska man tänka sig, ska man vara.
Ja, och samtidigt som jag vet ju att det blir liksom så där, den här fria valet är verkligen allt. Alltså, vad är det fria valet? Jag blir liksom filosofisk. Kan vi verkligen säga att kvinnor, alla som sätter på sig slöjan eller hijaben, att alla har gjort det av ett patriarkaliskt förtryck.
Precis. Och man kan också tänka lite grann någonstans att det blir lite som i Frankrike där man vill förbjuda förtryck genom att förtrycka folk som vill ha på sig slöja. Frankrike var ett av de första länderna i Europa som förbjöd slöja i lag för att kvinnor ska få klä sig hur som helst. Och därför förbjuder vi att kvinnor har det här plagget. Det finns ju en oxymoron i det, tror jag är ett ord, som inte håller. Liksom.
Nej, men det är lite det är precis det som bråkar i mig, eller när man säger att burkini är ingenting som vi ska ha på oss, samtidigt som vi gör kläder som ska vara skyddande mot solen, och då är det okej.
Okay. Ja. Jag hörde en annan grej, apropå en annan sommarpratare. Jag lyssnade lite på finansmannen Sven Hagströmers sommarprat. Det började fantastiskt intressant ur ett så här manligt, kvinnligt, kulturellt grej. För han berättade historien om hur han nästan flög ihjäl sig själv med ett privatflyg. För att han var idiot nog och liksom skulle landa på en sjö och inte drog in hjulen. Och det måste man tydligen göra om man har en så här sjöflygplan. Jag vet inte. Han började berätta hela den här historien som en så här, dels ett varnande exempel för att det var viktigt för honom. Men också bara så här att liksom först och främst skryta med sin idioti. Det är någonting som bara rika vita män gör. Det är en spaning som jag... Alltså det är ingenting som Sara Mohammed skulle göra. Liksom. Jag tänker, det är en annan sorts tal. Anders Kompass har jag helt missat. Det var han som var på FN som fick sparken när han blev den visselblåsaren som anmälde eller rapporterade om sexuella övergrepp någonstans i Afrika. Om jag minns rätt. För det, han gick liksom till rätt land och det landet bara, aha, inga problem. Och så hände ingenting. Och då gick han till media. Och då fick han sparken, för så får man inte göra.
Nej, och den får vi lyssna på, för den har jag inte hört. Men det får vi göra.
Jupp, jupp, jupp.
Men
annars, jag vet inte. Det finns säkert många här som är ganska intressanta.
Många som vi ska lyssna på, tycker jag. Sen är det roligt, en gammal Schillerska elev som blev tittarnas val.
Ja, just det. Tittarnas val, precis. Det var precis
Emilia heter hon.
Och, Emilia Lind.
Ja, Emilia Lind. Hon har gått på Schillerska. Det tycker jag är lite coolt. Jag minns henne från skolan. Även om jag inte undervisade henne. Men hon är jätteduktig.
Just det. Ja, men det finns ändå några intressanta här i den här listan. Som jag tror man ska lyssna på. Jag inser att jag har missat massvis här. Men ändå. Det är vad det är.
Men det är lite intressant ur att liksom, ändå man lär sig saker, tänker jag.
Precis, alltså jag tvingade mina elever att lyssna på David Batras, som var bra förra året. När han berättade om historien om hur han växte upp, och han och hans polare liksom var del av en mobbarkultur där en kille råkade illa ut. Och så liksom hela det avsnittet går ut på att han har byggt upp det runt att han borde ju be om ursäkt. Han borde liksom ta kontakt med den här killen, och hur han försöker. Och så får man framåt i slutet höra när de åker hem till honom och pratar, och de reder ut den här grejen. Spoiler, lite för sent. Jätteintressant avsnitt.
Men du lyssnade, fick de lyssna på hela då?
Delar av det. Vi hoppar lite fram och tillbaka. Och så. För jag tänkte att jag ville att de skulle höra liksom de delarna av berättelsen. Så det ringde på flera lektioner. Vi pratade längs med vägen. Vad tror ni hände sen? Vi liksom byggde upp ett temaområde om mobbning och så. Utifrån så här, dels liksom hur man vill vara i skolan. Det är en vuxen som berättar hur det var när han gick i skolan, som de inte känner. För de har inte ens någon koll på dem. Men också liksom, utifrån så här, vad vill de komma ihåg av sin skoltid när de är vuxna. Så pratar man inte med folk som är 9, 10, 11. Liksom. Men det var väldigt intressant att ha den diskussionen med dem. För då får man lite perspektiv på liksom, den grejen. Så det var väldigt intressant. Apropå sommarprat i skolan.
Men absolut. Men jag tror att man kan använda det mycket, om man kan klippa till det för sitt eget bruks skull.
Som tror jag inte man får säga, för då tror jag att vi får det känns som att de inte går med på det. Vi kör och ser vad som händer. Ja. Så plockar vi en fight, en beef med.
Men vi har bråkat med SVT redan förra veckan, så det blir bra.
Ja, vi fortsätter på den. Jag tänkte på jag tycker det är intressant, för att säga, in med mer sommar i P1 i skolan. Ingen jävel kommer att klaga på att vi hade blivit för populärkulturella och liksom så här flugor, du vet, Pokémon Go i skolan. Nej, jag blir stressad. Ingen jävel kommer att klaga på att vi sommar i P1-skolan. Det är inga problem.
Nej, men jag tänker att vi behöver lyssna på det. Och ja, nej, men det är bra.
Karinberg, veckans tema är att läsa.
Ja!
Hela den här grejen började förra helgen med att i princip alla partiledare i Sverige höll sommartal. Mer eller mindre på en höft. Kanske hälften av dem. Och de pratade med alla möjliga olika saker. Förvånansvärt många tog skolan som grej. Liberalerna är tillbaka. Skolan först stod det på en lilla podiet som man stod och pratade vid. Och det, men han har ändå varit på väg bort från det. Så nu är de lite tillbaka i det. De har massa olika förslag. Mm. Vi vill ha det här, vi vill ha det där, vi ska göra så här.
Alltså
vi ska
på riktigt, Jakob, kan vi inte bara ge dem helt... Alltså jag tänker inte prata om vad de sa.
Nej,
för jag är så ofantligt... Alltså nu har jag hållit på och pratat skolpolitik. Du brukar ju vara den skolpolitik som är tröttast på skolpolitik.
Jag har en allergi mot politik.
Ja, men alltså... Nu har vi pratat med dem och jag har pratat med dem och om dem och till dem och på alla möjliga konstiga sätt. Och sen kommer ändå sådana där förslag som de inte har med att göra. Om man inte har lyssnat på Lucy Crayhans avsnitt när hon säger att man ska vara autonom i vissa saker och andra saker ska vi inte vara autonoma, och politiker har otroligt svårt att fatta vad de ska låta skolan bestämma över och vad de själva ska bestämma över.
Precis, det gör man som att man trycker på paus i sin podcast-app, går tillbaka och lyssnar på Lucy Crayhan, det är typ 30 minuter, sen kommer du tillbaka hit och så fortsätter du.
Ja, eller så lyssnar man på det efteråt. Men faktum är att det är, om man nu ska liksom recensera, alltså ordning och reda i skolan. Ja, och det löser vi, för vi är professionen.
Vi tar hand om det.
Det behöver inte Jan Björklund hjälpa mig med. Mobillådor, ja, det löser jag. Om jag behöver någon.
Precis. Men exakt den grejen. Det är precis samma saker.
Och så vidare och så vidare och så vidare. Men då kom ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet i någon slags regeringssammanslutning fram till någonting som höstlovet ska inte längre heta höstlov.
Nej, vi har tre punkter som är viktiga skolreformer för att vända resultaten i svensk skola.
Ja.
Av de tre punkterna på den här listan är faktiskt att döpa om höstlovet till läslov. Karin Berg, nu har vi ändå löst det här problemet. Märk väl att det här är ett land med 100% läskunnighet. Jag vill bara säga det. I globalt sett i världen, för det här är tydligen en podcast där vi pratar om globala skolpolitiska frågor, så är det så att Sverige har 100% läskunnighet. Andra länder frågar, hur gör de i Sverige som har 100% läskunnighet? Jo, vi har nämnt det om vårt lov till läslov. Så nästa år har vi 110% läskunnighet.
Och på lovet då behöver man inte läsa, för man har lov från läsningen.
Det, man kan tolka det då, det är ganska roligt. Läslov är så här, nej, nu behöver jag inte läsa, vad skönt. Oh, nu kan jag bara spela dataspel hela lovet. Det kan man tänka, eller så tänker man så här, nu ska du jobba på hårdare för att bli lite seriösare. Det var ganska många på Twitter, mer än en i alla fall, som dök upp i mitt flöde. Oj, nu har jag dåligt samvete för att liksom barnen har inte gjort sin sommarläxa. Liksom, de har inte läst någonting. Nu får vi läsa allting nu sista veckan, sista dagen. Alltså. Det är liksom ett resultat av att lärare lite klänkäktiga ut, läs bingo, eller nu ska du läsa här, eller läs de här sakerna i sommar och så. Vi kan inte hålla på att lägga på folk arbetsbördan när de ska vara lediga. Grejen var förut att man behövde lära folk ta eget ansvar för sina studier. Det är tror till viss del nu. Men den stora gruppen behöver istället lära sig att vara lediga. Att stänga av från jobbet. Det är det liksom problemet som de flesta människorna har. Det är inte så att svenska människor generellt sett behöver lära sig att ta liksom jobbet på större allvar. Tvärtom.
Nej, men jag förstår egentligen inte liksom riktigt om läsningen. Om vi nu ska vara seriösa och ta det här på allvar, så är det ju så att skönlitteratur behöver vi läsa. Utifrån mitt sätt att se det så behöver alla människor läsa en viss dos av skönlitteratur för sin bildnings skull. Och för sin det är en mänsklig rättighet att kunna ta till sig litteratur och skönlitteratur. Det går liksom nästan vidare över skolans uppdrag. Att vi som land vill att människor tar till sig skönlitteratur. Och det var ju en socialdemokratisk idé redan på 1910-talet, så ville man få in, alltså man ville minska klassklyftorna genom att öka antalet lästa böcker i arbetarklassen.
Ja, precis.
För att de skulle kunna föra en diskussion om författare i de fina kvarteren. Man skulle se teater.
Men studieförbunden kommer till samma orsak. Och liksom med studiecyklar och hela den, alltså folkbildningsrörelsen och liksom alltihopa som fanns runt omkring. Det var ju för att liksom allmänbildning var på riktigt ett samhällsmål då. Och det har vi mycket att tacka för. Om man ska bli väldigt seriös, det har vi mycket alltså, av det välståndet var i Sverige idag att tacka för. Och det vill vi naturligtvis inte riskera, för det är inte som att kunskaper blir mindre viktigt.
Åh nej, och inte skönlitteratur. Oavsett hur digitaliserad och mycket så är ju berättarkulturen och det vi började det här avsnittet med att prata om Sommar i P1 och att kunna berätta sin historia och att kunna ta del av andras historier, det är ett väldigt enkelt sätt och ett väldigt roligt sätt att lära sig saker och att berika sig som person och bli en rikare människa.
Precis, precis. Och om man kollar på lite den här bakgrunden bakom läslovsidén, för att det var du som hittade en länk till en krönika från häromdagen, skriven av Johan Unge som var den förra läsambassadören, som liksom förklarar så här, vad var grejen med den här idén, för det skedde i läsrörelsens regi som förslaget med läslov eller liksom begreppet myntades för ungefär 1,5 år sedan. Och då gjorde de massa olika saker för att liksom få fler att läsa, att exponera den nya unga generationen för läsning. Det var liksom målet. Så man, bland annat så delar man ut 18 miljoner böcker genom McDonald's Happy Meals istället för leksaker. Vet du? Man gjorde helt galna grejer. Och vettiga grejer samtidigt. Men liksom, man satt så här brett på bara nu. Mer läsning åt alla. Liksom. Och det är fint. Och idén av det var liksom att man vill... Deras analys var så här att okej, men det finns ett ideal i samhället att alla måste röra på sig. Det borde finnas ett likadant ideal om liksom intellektuell kondition någonstans. Att alla borde läsa. Det borde liksom vara en grej och så. Och så finns det naturligtvis både PISA-statistik och statistik om hur mycket folk i allmänhet läser som liksom spökar till det, som gör det lite såhär, vi måste göra något åt det. Och jag tror att idén i det, alltså analysen i det är rätt. Jag tror att lösningarna på det är lite konstigt. För att liksom inte alla, man kan inte säga att alla är konstiga, men jag tror att läslovet som idé, det finns någonting att det förstärker ojämlikheten. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag tänker att väldigt många medelklassföräldrar som vill göra rätt, som läser olika tidningar och som funderar kring, kring skol, vad ska jag göra för mina barn? Alltså där når man dem. Att man tänker att då ska jag läsa högt för mina barn. Det ser ju jag, jag har ju den frågan, jag ställer den till mina elever som kommer hit. Och då är det ju, det finns alltid 3-4 stycken som aldrig har blivit lästa för mer än i förskolan.
Nej, precis.
Och
är det en grej för man tror att man ska sluta läsa för barn när de läser själva?
Alltså, ja, men de har inte blivit lästa för när de är små ens.
Nej, men jag tror verkligen att du är inne på någonting där. Att liksom, det finns en poäng i att föräldrar har dåligt samvete. Men jag tror de har dåligt samvete för att barnen läser för lite. Jag tror inte att man nödvändigtvis gör kopplingen jag läser för sällan för mina barn. Det är en läraranalys för att du och jag förstår att liksom, det är det samtalet som det där magiska finns. Och att man behöver läsa tillsammans eller man behöver läsa för eller varannan eller så. Men jag tror att så här, många föräldrar tänker att mina barn, jag borde sätta mina barn med böcker oftare. De borde sätta sig med en bok ofta.
Och då blir det oftast en konflikt. Och jag läser ju högt för mina stora barn till och med. Och vi läser ofta, jag försöker hitta böcker som funkar för 6-åringen, 11-åringen och 13-åringen ihop. Så att vi ska kunna prata. Och när 13-åringen läser böcker så läser jag ju också de böckerna som han läser. För att vi ska få ett samtal. Och det finns ju jättemånga föräldrar som, vi har föräldrar faktiskt idag. Så när du säger att 100% läskunniga, det är ju inte riktigt sant. För vi har faktiskt föräldrar som kommer från andra länder. Som är analfabeter.
Ja, just.
Och som har kommit hit. Och det blir ju, där blir ju komvux en jätteviktig roll. Att för läxhjälp och för att inspirera föräldrar, barn till läsning. Där liksom komvux. Alltså du vet, där komvux, om komvux får liksom, kan lära de här mammorna framförallt både svenska språket men också att läsa och skriva, då kan de hjälpa i sin tur sina barn och guida dem rätt i samhället och minska liksom utanförskap och sådär. Så det finns ju en poäng i, men varför ska man satsa det på en vecka? Som det ju gör, alltså det är ju på något sätt som det blir ju väldigt konstigt. Snarare är ju läsning någonting som måste ske kontinuerligt hela tiden. Annars så, det är klart att vi ska uppmärksamma läsning och det gör vi på bokmässan och vi gör det. Men vilka är det som går på bokmässan? Jo, just det var akademikereliten igen. Och sen läslovet, vilka kommer att liksom läsa på läslovet? Vilka föräldrar kommer att ta sina barn till biblioteket? Jo, just det. Det är de där akademikerföräldrarna. Nu är jag lite raljerande och jag förstår att det finns ju naturligtvis olika klasser och man kommer. Men generellt, hur når vi de här? Gör vi verkligen det med ett läslov?
Nej, det gör vi inte alls. För att det är en aktivitet som kräver vuxenstöd och lärarstöd. Och det är du kan få trycka själv på det du vill komma fram till. Vi behöver liksom en. Nej, men det är en vuxenledd aktivitet. Antingen föräldralett eller så är det lärarlett. Och vi lägger ut undervisning på loven för eleverna så att de ska ta hand om det. Och jag tror att det är lite konstigt. Jag tror att det finns ett ideal bakom det att så här, alla elever tycker det är så himla härligt att läsa. Och därför ska vi ha en mängd läsning. Liksom. Vi ska bara läsa mer och mer och mer för att det är så himla härligt att läsa. Och läser man mycket så får man fatta att det är härligt. Men jag tror inte att alla elever kommer dit. Jag har ett gäng elever som är nästan allergiska mot läsning. Alltså liksom i den situationen de är just nu. Det är inte ett permanent tillstånd. Vi kan hjälpas åt att bli av med det. Vi kan hjälpas åt att göra dem intresserade. Det är elever som blir ännu värre i sitt tillstånd av att tvingas läsa ett lov. Eller att de förväntar sig, nu ska du bara plocka upp en bok och läsa. Sätter man dem i den uppgiften utan att få någon stöttning först. Det gör att de får manifestera och upprepa. Nej, det är så tråkigt. Och det är inte bra.
Nej, men och då får vi ju det negativa till det. Men tanken med läslovet. Det handlar ju om att vi då som profession ska peppa inför lovet, eller hur?
Ja, precis. Vi ska förbereda. Ann-Marie Körling som är läsambassadör. Och minst en gång gäst den här podden, kanske flera gånger. jag minns inte. Hur som helst, hon har skrivit så här att läslovet handlar om innehåll. Men för att det ska bli läsandets lov krävs att vi undervisar så att eleverna kan och fortfarande vill läsa. Och det är ju faktiskt sant. Det är ju precis det som är grejen, att i dagsläget så skulle det inte betyda någonting alls. Men om vi förändrade undervisningen också. Om vi utmanar oss själva att bli bättre på att undervisa om läsning. Så hade det kunnat vara en grej. För hade vi nämligen haft 100% måluppfyllelse i att lyckas med att få alla elever att älska läsning. då hade det varit en poäng med att göra med ett lov som är läslov, alltså jämfört med sportlovet på våren. Det är, det är inte alla människor som sportar på sportlovet. Men
nej,
liksom,
nej, absolut
signalen
inte.
Är det.
Men signalen är då att man ska sporta. Jag har aldrig tänkt på att, jag har tänkt att det heter det för att man åker skidor då. Jag, eller det är klart att jag har någon gång tänkt på det. Men det är ju liksom inte, ska vi sporta då? Ska vi åka på badhus och simma? Jag vet inte. Men det är klart att vi, men det är ju ingenting vi i skolan påverkas av. Det är inte så att vi peppar satan från skolans håll. Att nu ska vi verkligen, röra på oss.
Nej.
Men däremot så kräver ju ett läslov för att det ska liksom kompensera alltså för att det ska bli kompensatoriskt bra, så kräver det en ansträngning från all personal i skolan.
Och det kräver en, att huvudmän och kommuner och samhälle och så tar ansvar för att arrangera bra aktiviteter. Har det funnits liksom 100 bra aktiviteter på det lokala biblioteket under läslovet? Ja, fine, då är jag med. Då har vi gjort någonting för det.
Ja, och det vad är pengarna i det här? Vad har, eller ska vi bara döpa om det och så blir det någonting fint att vi pratar om läslov istället för höstlov?
Nej, precis. Och det känns som att politikerna som föreslår det, de har inte kommit hela den vägen. Det är inte som att de har hela den här analysen och tanken bakom, utan det var något annat som de var inne på.
Ja, men för mig blir ju det här lite konstigt. För att saken är ju den att vi hade ju en läsrörelse, en bok för alla till exempel. Vi har haft läsfrämjande.
Just det var de här billigare liksom böckerna som fanns.
Ja, det fanns ju. Ja, man bestämde sig för att det ska liksom vara billigt. Förr var det dyrt att köpa böcker. För länge sedan när de var handskrivna var det jättedyrt. Och sen blev det liksom billigare och billigare. Och man hittar pocketböcker. Och en bok för alla har ju varit väldigt drivande i det. Och det har ju varit statligt subventionerat i massor med år. Och det var det ända fram till 2007. Sen så togs det stödet bort.
Varför då?
För att man tyckte väl att det inte behövdes. Man tyckte att det fanns andra saker man ville satsa på. Människor kan köpa böcker själva. Och så vidare. Det ska vara upp till var och en om man vill läsa. Och det var ju naturligtvis mycket protester från biblioteken och biblioteksrörelsen och sådär. Men den dåvarande då, kulturministern, lät sig ju inte liksom påverkas kring det.
Alltså de har fortsatt ändå, men utan subventionering.
Ja, precis. Så nu finns ju en bok för alla, men den har ingen statlig subventionering. Och då blir det lite sådär, för mig blir det konstigt att å ena sidan så har vi en massa gamla satsningar på läsning där vi liksom, som kanske inte var bra, men det vet inte jag. Alltså det kanske var, alltså, men där vi tar bort stöd och sen så satsar vi på nya med läsning. Vet den ena handen vad den andra handen gör?
Ja, det är en bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Och samtidigt kan jag se ett behov av att förändra saker, för att allting som var bra 1976 är inte nödvändigtvis en bra idé.
Absolut
2016. Även om naturligtvis subventionerad litteratur, det kan man räkna ut själv. Ja, det är en bra grej. Eller så.
Men det är bra för skolorna. Vi pratar ju om det, att köpa in klassuppsättningen. Här jag har världens bästa bibliotekarie på den här skolan som köper. Säger jag att vi behöver det här, så ser han till att han hittar någon billig klassuppsättning som vi kan läsa. Liksom. Och det är ju bra. Men det kräver ju att jag har en sån som är på tårna.
Precis så. Och det där är ändå lite intressant, för att jag jobbar ju på en skola som inte har en bibliotekarie överhuvudtaget. Nästan ingen skola i min kommun har en bibliotekarie. För det är ett beslut man har fattat, liksom, att nej, vi ska ha bibliotekspedagoger istället. Lärare som städar lite i biblioteket. Det är ju, om man ska vara krass. Det är liksom, det är så här, ja, okej. Apropå liksom jämlikhet och ojämlikhet. Det finns ju hela det klassperspektivet och liksom vartifrån man kommer ifrån. Och man vet att antalet böcker man har hemma när man växer upp, bara antalet böcker spelar stor roll. Men också i skolor, naturligtvis. Det är klart att min skola har väldigt små möjligheter att kompensera för ojämlikheter i läsvana hemifrån om vi inte har det stödet som du och dina kollegor har. Du, Karin, jag har en fråga. Det har ju varit ett liv nu ett tag om det här med att lärare inte läser böcker längre. Åh, herregud, så här många procent av lärare har inte läst en bok senaste året. Vilka dåliga lärare. Mellan raderna, det som finns där. Är det verkligen ett problem?
Ja. Det...
Men borde man inte kunna säga att det är en samhällsutveckling, jo, och att liksom lärare inte är bättre eller sämre än andra människor?
Det är ju precis så det är, att alla människor läser färre böcker numera.
Och kan skolan bara ankar efter den utvecklingen? Vi vill ju gärna vara ankare mot samhällsförändring. Men kan vi lyckas med det?
Förlåt, det var ju roligt. Ja. Nej, men alltså, ja, Ska du undervisa i litteratur så behöver... Jag har ju jättesvårt att se att jag kan inte vara lärare i litteratur om jag inte tycker om att läsa. Eller det finns en slags paradox i det. Alltså jag kan ju inte liksom säga, jag har inte läst en bok på hela det här året. Samtidigt så ska jag tvinga mina elever att läsa. Alltså det blir ju jättekonstigt. Jag gör ju liksom sådär att jag måste läsa det de läser och jag läser hela tiden och jag får se till, jag prioriterar det för att öka deras intresse. Det är en fantastisk upplevelse i våras när vi hade en hel klass som satt och diskuterade slutet i Pojkarna, den romanen, och när de kommer fram till att hon måste vara död, det måste vara en efter döden upplevelse precis i slutet, och du vet, när en hel klass på 25 elever kommer fram till en slutsats efter att ha diskuterat livligt i 10 minuter, vad är det som händer egentligen? Och när de drar den slutsatsen, då är ju det en fantastisk litterär upplevelse som de aldrig kommer att glömma.
Ja, just det. Men
hade jag fått välja bok för dem, så hade jag velat att de läste någon, du vet, någonting. För Pojkarna är ju inte en bok som är, den är August nominerad och August vinner, men det är ju inte en bok, men det här ville de läsa själva och de brann för den. Mm. Och då köpte vi in den för att den kändes liksom relevant. Och då får jag ju läsa den.
Ja, men självklart, för det är en del av att förbereda undervisning och lektioner. Och jag tror att det blir ännu tydligare när man jobbar med yngre elever. Det är klart att liksom, jag ska inte säga jag, för jag läser böcker under året, men det är klart att jag, när jag läser böcker som jag ska läsa för mina elever, så är det en annan aktivitet än när jag läser för min egen skull.
Ja.
Och det är två olika saker. Men jag tänker så här, generellt i samhället så kan man ju se att skillnaden i läsning ändras. Du skickade någon länk, arbetarklass och kulturvanor i historisk kontrast. Vi lägger den här bilden, bara den här grafen, på vår hemsida. Det är ju ganska fascinerande om man tänker att om man går tillbaka till 2012 och kollar på befolkningen och säger, vem har läst en bok det senaste året? Bara aktiviteten bok, liksom föremål i bok, varsågod, har du läst? Så finns det ju ganska stora skillnader mellan män och kvinnor och olika samhällsklasser och så. Det där är ju ändå en grej. Och det, om man ska bli lite konkreta på slutet, vad behövs egentligen då för att skolan ska kunna kompensera den ojämlikheten? För om jag översätter det till GY-barnen och säger att vi låtsas att det är typ samma siffror det här, då kan man ju direkt se varför ett läslov är en dålig idé i dagens läge. För att det funkar ju inte att 82% har läst en bok det senaste året och bara, nu ska ni ha läslov. För de är inte rustade för det. Och det är 82% generellt av vuxna. Går det till liksom, för exempel män som är företagare, då är det 78% som har läst en bok det senaste året. Går det till män som arbetar, då är det på 63%.
En bok pratar vi om.
Ja, som jag läst en enda bok det senaste året. Det är ju klart att liksom med den sortens samhällsutveckling är det bara, nu ska ni läsa här borta en vecka. Kom tillbaka. Det är klart att ni inte har den effekten ni har. Men om vi ska jobba upp med siffrorna först då, innan vi har det här läslovet. Om vi ska jobba lite nu innan vecka 44. Vad är det konkret som behöver hända? Liksom?
Ja, och det är en jätteintressant fråga. Alltså, vi måste för det första få ungarna att ha tränat. Vi måste ha identifierat de här barnen som tycker det är svårt att ha de här kraftiga läströsklarna. Så att vi har en intensiv träning så att alla kan lustläsa.
Och där händer ju saker redan nu. Alltså, vi har ett obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1, 2, 3. Vi har kunskapskrav i årskurs 1. Och det är faktiskt en bra idé, det tror jag skulle säga, men det är det. Och vi har liksom nya språket lyfter som blir, bygger vidare på det i mellanstadiet. Så det finns faktiskt ganska bra ramverk för att alla skolor att jobba med att följa de mekaniska liksom bitarna i läsutveckling.
Ja, och även få liksom den mekaniska biten att gå över till en slags läsförståelse. Ja, jag hade en elev som förklarade detta ganska tydligt för mig. Att jag kan läsa fort och högt så att alla förstår. Men jag själv kopplar liksom inte det jag läser till någonting som jag ska komma ihåg.
Nej. Och det är en del av det.
Och när man är 16-17 och har inte kopplat den biten och förstår att jag måste tänka ihop mig och skapa bilder av det jag läser. Det är en träning.
Då är det så alltså fler boksamtal som är på punkt
2.
Eller textsamtal överhuvudtaget.
Ja, och där, textsamtal behöver vi ha. Vi behöver ha tid för att sitta. Och då kan vi behöva två lärare i varje klassrum. För att vi behöver dela på dem så att alla får tid att prata.
Precis. Och då behöver, om du ska vara lärare i varje sammanhang. Så, ja, precis. Ja, det är sant. Det kräver ju mer resurser. Så är det.
Ja, alternativt att, men ett annat sätt att planera. Hur har vi de här, så att alla verkligen får de här läsamtalen?
Det där pratade ju Martin Ahlstedt om. I vår första intervju med, i den här podden. Så gjorde han ju faktiskt att han pratade lite om det där, just hur han gjorde det. Det är ju ganska fascinerande. Vi borde gå tillbaka och lyssna igenom det avsnittet också. Nu länkar vi bara till oss själva.
Ja, men det är fantastiskt. Men Martin pratar ju om, han jobbar ju på yrkesprogram och de är lite färre. Jag har 32 stycken. Det är sällan det går
att... Men det var också att han skickade iväg dem, eller hur? Han hade den samma metoden om att säga, okej, men nu delar in i det i 3-4 grupper och så får ni gå iväg och läsa själva. Nu är ni helt fria, så, vad som helst händer. Och så kommer ni tillbaka hit. Och så har han liksom smågrupper, så att han offrar ju en del av sin undervisning för tid med det. Och det är rimligt. Faktiskt på något plan. Men hur som helst, det är de två sakerna. Vi måste kanske se till att det finns mer böcker. Tillbaka till den här En bok för alla. Men också liksom andra lösningar för det. Alltså vi måste hitta moderna lösningar, andra lösningar för det också. För att få fler att ha mer böcker. Jag tror helt, min magkänsla säger mig att liksom den här En bok för alla grejen liksom planar ut lite grann effekten den ändå hade på hur mycket böcker man hade hemma. Det måste finnas fler enkla sätt att ta sig in i att ha skaffa ett bra bibliotek för sina barn, tänker jag. Och för sina ungdomar, det borde hela tiden byggas ut. Du vet, det finns en sån grej i bokhandlar, man kan gå, man kan köpa sig medlemskap i en bokcirkel, så får man en grej, så man läser en bok och lämnar tillbaka den, hämtar ny och så, så man bollar när man slipper året. Sådana grejer behöver ju finnas i det offentliga. Sådana saker behöver finnas i, ja, men det är typ bibliotek, men ingen går till bibliotek. Vi behöver fler andra sådana lösningar som finns på fler ställen.
Biblioteken behöver utveckla sig och behöver liksom nå ut
på ett annat sätt. Exempel faktiskt är i Göteborg, där man stängde stadsbiblioteket för att liksom renovera. Och då flyttade man ut det överallt och så byggde man bland annat ett som ligger där vid hörnen nere vid Nordstan, 300 kvadrat eller vad det är. Som man lät vara kvar efter då, så man insåg att här kommer det in folk som inte brukar gå till biblioteket annars.
Nej, men precis.
Det är ett bra exempel.
Och det, ja, och det är viktigt att, och det skulle kunna finnas litteratur på olika offentliga institutioner, tänker jag.
Precis.
Att man snubblar över en bok. Eller så
och fler kreativa idéer, lite som McDonald's-idéer. Det behöver inte vara just den grejen. Nej. Jag tänker mer saker överhuvudtaget. Om man skulle byta ut alla reklamskyltar på bussar och spårvagnar och färjor och allt vad det är, mot istället liksom bara så här baksidestexter på böcker.
Ja.
Och liksom här är en QR-kod, här kan du ladda ner samma bok från biblioteket.
Precis,
som ljudbok eller som PDF-bok.
Ja, och mer ljudböcker. Jag tror att ljudboken har ju fått en jättesuccé. Den är fortfarande ganska dyr. Men det handlar ju om att lyssna på. Jag har en jätterolig... Min son som vi läste i våras, jag har ju berättat 100 gånger i den här podden att vi läste Harry Potter. Och han använder ordet numera emellertid. För det är nämligen överförbrukat. Alltså de använder det jätteofta i översättningen i Harry Potter. Och emellertid är ett namn, ett ord som Bruno, 7 år, använder. Och han använder även ordet galant.
Underbart.
Och det kommer från Harry Potter, bägge orden. Och det är ju det här med ordförrådet. Och det kan du få till det genom att lyssna också.
Japp.
Och det kanske är det nya sättet. Men vi behöver få ord och vi behöver få berättelser. För det berikar oss som människor. Och det räcker där för mig.
Så, ja, precis. Så vi landar någonstans för att summera där att det med läsning. Det är läslov. Man kan skratta lite åt den idén till att börja med. För att det låter lite pajigt och det låter som att politiker är lite fjantiga. Men någonstans finns det ändå en bra poäng i det. Men gissas vilken omställning det kräver av skolsystemet och gissas vilka utmaningar det medför som inte pratas om i samma andetag.
Nej, och det krävs också ett systematiskt arbete för att stärka läsningen då i varje skola. Precis. Och det är det politiker ska ägna sig åt.
Ja, och det är det de inte gör. De föreslår inte det, utan istället så är det så att han vill bara ha poäng. Han vill liksom verka populistiskt för att alla de här lärarna som skickar ut läxor över höstlov och över sommarlov och så bara, nu ska ni läsa, bra jobbat, varsågod. De bara, ja, ministern säger samma sak. Och så är det ingen som funderar på de här liksom bakomliggande grejerna. Jo, vissa människor gör det, men inte tillräckligt många.
Nej, men inte tillräckligt många och inte och hur har de tänkt?
Så här ger vi bakläxor till politikerna.
Ja, igen.
Fixa om det, fixa till det. Emellertid, Karin, är våran tid för den här podcasten slut. Det var galant att prata med dig igen. Vi går över till en elevkrönika och så zonar vi ut i podcastvärlden. Till dess att vi hörs igen nästa vecka. Ha det gött, hej.
Hej.
Hej, jag heter Maja. Jag är 13 år. Det här med mobilförbud, jag fattar inte det. I år på min skola har de bestämt att vi ska ha ett mobilförbud på lektionerna. De säger att mobilen inte tillhör undervisningen. Det tycker jag är så fel. Jag använder min telefon till att spela in film, ta kort på anteckningar, glosor, kolla schemat, ta kort på utvärderingar och lägga upp på Google. Och mycket mer som handlar med skolan att göra. Lärarna tänker att kränkningar på nätet kommer att minskas på grund av att vi inte får ha den på lektionen. Men vi får ju ha den på rasten och det är där kränkningarna händer. Lärarna säger att det kommer bli lugnare i klassrummet utan mobiler. Det tror inte jag. För elever som hade jobbigt och var störande när vi fick ha mobiler kommer fortfarande att vara störande. Det är lärarnas lektioner som behöver bli bättre och intressantare. Sen verkar det inte som att många lärare tycker om förbudet. De verkar inte stå för det. Lärarna måste ju ha varit med när de bestämde detta. Och varför har inte de sagt vad de tycker då? Det finns ju ändå lärare som fattar och vill ha mobilerna på lektionen för att göra något bra av det. Ni undrar säkert vad som händer om man har på sig telefonen på lektionen. Ingenting! Lärarna har hotat med att de kommer beslagta telefonen om man har med sig den. Men jag har haft telefonen i fickan hela veckan. Som förra året. Och det kommer jag fortsätta ha oavsett vad det är för regler. Det här är Skolsverige.